Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Nelly sitter uppe och väntar på sin pojkvän, Micke, som åkte iväg med några kompisar. Oron växer när kvällsnyheterna berättar om en allvarlig skottlossning. Snart ska oroskänslorna visa sig vara befogade och Nelly tvingas leva ut sin värsta mardröm. Ni lyssnar på Brottsofferpodden, avsnitt 43. Jag lärde mig att leva med sorgen. Av Joakim Lindén Kastenbäck och producent Ellen Nilses. Det här är Nellys berättelse.
Där. Nu kör vi.
Ja.
Välkommen Nelly.
Tack.
Tack. Jag har en känsla av att det här kommer att bli jättebra. Och det är två personer som gillar att prata, tror jag. Så vi kommer säkert att prata i mun med varandra.
Ja, kanske.
Kanske.
Om
kanske.
Inte jag är för nervös.
Ja, men det förstår jag att det är. Ja. Det är inte så att du gör det här varje dag kanske.
Nej, aldrig gjort.
Nej, men jag är spännande. Jättetacksam att du skrev. Jag är jättetacksam att du tagit dig tid att komma hit.
Ja.
För ämnet vi ska prata om idag, det är ju... Det är ju väldigt mycket på tapeten.
Ja.
Det pratas ju väldigt mycket om det. Och kanske inte från ditt perspektiv då. Men
Politikerna.
Politikerna går ju i val med det som nummer ett nästan. Mm. Så det är läskigt. Vi ska ju prata om det som kallas det dödliga våldet kanske. Mm. Kan man kalla det det?
Mm.
Så det kallas det lite jag. Det.
Och
du hade oturen att... Och få vara den som var bredvid.
Liksom. Ja.
Men eller ska vi göra så att du kanske berättar lite vad som hände? Eller vad som hände just under den där stunden?
Liksom. Ja. Jag och Micke vaknade upp hemma. Vi skulle åka och storhandla den dagen. Det var sol ute. En jättefin dag. Så får han ett samtal på morgonen. Att hans kompisar då behöver komma och hämta honom. För att de ska åka och lösa någon grej. De hade väl en konflikt med några. Men det var inte så mycket mer med det. Så åker de... Ja, men så Micke åker hemifrån då. Och jag sitter ute och solar på balkongen. Och så kommer han ut. Och så säger han... Vi ses sen ikväll. Jag älskar dig. Och så pussar mig hej då.
Var sådana här... Var det vanligt med sådana grejer att han försvann? Eller att han drog iväg?
Ja, alltså det var ganska... Jo, jag var jätteorolig för han satte på sig en säkerhetsväst.
Oj.
Just den dagen. Och det var ingenting han brukade göra liksom. Jag fick en dålig magkänsla redan då. Jag var så här, men måste du åka? Vi skulle ju storhandla och städa och allt vad det var. Och han var, men jag måste ju åka och göra det här och jag har lovat att hjälpa till, men det är ingen fara. Vi ses sen liksom. Och så åkte han och sen går typ hela dagen och jag hör typ ingenting. Alltså vi brukade ändå prata så här flera gånger per dag, även om jag var på jobbet eller att han var iväg, men jag hörde ingenting. Och så ringde jag honom, han svarade inte. Och det började bli kväll och tiden gick och han hörde inte av sig. Jag fick inte tag på honom. Så ser jag att han har ringt till någon från min telefon. Nej, jag hade sett på TV4-nyheterna innan. Klockan 10 så är två personer svårt skadade. Ena fördes med ambulanshelikopter till sjukhus. Så det här var ju liksom jättestort. Alltså det kom ju upp direkt på nyheterna då.
Fick du någon skumkänsla när du hörde det?
Ja, alltså jag fick världens sämsta magkänsla. Och ringer då, ja men det här numret som Micke hade ringt från min telefon. Och bara, nu måste jag ha tag på Micke, vart fan är han? Han har inte hört av sig på hela dagen. Då svarar en person som bara, Nelly, jag vill inte behöva säga det här, men jag vet att Micke var där i Skogås där och då, nu liksom. För det här var ju bara några minuter efter. Och jag bara, aha, men var han den som sköt eller blev han skjuten? Jag blev så här, jag vill ju inte tro det värsta, att han har blivit skadad. Och han bara, jag vet att han är en av de skadade. Ring alla sjukhus och så vidare. Och då ringer jag ju till Mickes mamma. Och vi börjar ringa runt till alla sjukhus, alla häkten, allting för att få veta vart Micke är. Och ingen hör honom.
Mm.
Så vi är ju jätteoroliga hela natten, ringer runt överallt. Och då har vi ändå fått höra det här från den här personen då, att Micke var där liksom. Ja, vi får fortfarande inte veta någonting. Men sen på morgonen, efter tidigt på morgonen, så ringer Mickes mamma. Och då har poliserna varit hemma hos henne och hämtat dem då. Alltså mamma och syskon och så vidare. Och sen kommer polisen hem till mig, hämtar mig, kör mig till sjukhuset.
Berättar de vad som har hänt när de kommer?
Ja, det gör de. Att han är svårt skadad.
Vad får du för känsla? Var det skönt att de kom och fick reda på någonting? Eller var det, kom paniken?
Mm, paniken också. Men också skönt att få veta vart han är. Och jag hade ju hoppet uppe fortfarande. Alltså det är det sista som överger en. De sa liksom att han är svårt skadad. Men alltså jag kunde ju aldrig tro att han skulle dö. Alltså aldrig. Så, ja.
Men hur sen, var polisens bemötande annars? Var de trevliga, kärleksfulla? Och...
Alltså trevliga, ja. Men väldigt ifrågasättande. Mot mig i alla fall. Det var liksom direkt så här, nu ska vi ta din telefon. Ja, men hur var Micke som person?
Ja, det, blev som ett, det blev som en intervju.
Det typ. Blev ett förhör på en gång. Och det fortsatte ju. Alltså det, de var kärleksfulla så, men det var direkt ett förhör. Vilka hängde Micke med? Typ varför hade han väst på sig? Hur är du? Får vi din telefon? Ja, men så.
Hur bemötte de då? Det måste vara en väldigt stressad situation.
Ja, alltså jag var ju helt förkrossad och liksom jätteledsen och stressad och ville bara till Micke. Och de skulle sitta där i lugn och ro och ha ett förhör med mig i bilen. Alltså så även fast vi hade kommit fram till Solna Karolinska så fick jag inte gå upp till honom för att vi skulle ha klart förhöret i bilen.
Mm.
Och det tycker inte jag är okej. Alltså jag vill ju bara till honom så fort som så möjligt. Klart. Ja.
Ja, självklart.
Helt sjukt.
Ja, jobbigt det måste ha varit.
Ja, fruktansvärt.
För det första få den här nyheten. Sen bli inträngd som någon skyldig person.
Ja, men exakt. Typ som att jag döljer någonting eller vet något mer. Alltså, för Micke var väldigt beskyddande mot mig. Alltså, han sa ingenting till mig. Alltså, om någonting. Och jag var säkert jätte, alltså naiv och blåögd och dum i huvudet och fattade ingenting. Men alltså jag fattade inte och jag visste inte så jag kunde inte säga så mycket. Men det ville de inte riktigt tro på.
Mm. Men de släppte iväg det till slut?
Ja, till slut. Ja, de följde med upp.
Ja,
och sen så var det ju med poliser utanför rummet hela tiden typ.
Men fick du se han? Han låg där i, jag vet inte exakt hur det ser ut. Men
ja,
det
är väl alltså han hade ju respirator och alltså allting. Han hade så mycket sladdar i sig. Det var fruktansvärt. Ja, alltså jobbigt. Det är, usch, fy.
Hur länge låg han där?
Han kom väl dit då den 26, det var då skjutningen var. Och sen så dog han den 29, så 3 dagar.
Ja,
och det som var ju att hjärnan svullnar ju. Och då var det ju det här första dygnet då att det kan minska eller så fortsätter den att svullna. Och hans hjärna fortsatte att svullna istället för att liksom krympa. Mm. Så ja, det var det.
Var det alltid poliser runt honom?
Nej, de försvann efter något dygn. Jag kommer inte ihåg exakt, det är så jäkla blurrigt där från sjukhuset. Men i början så var de där hela tiden. Och sen då i början fick han ligga i samma rum som den här andra personen som också blev skjuten. Mm. Och det var väl den personen de var ute efter egentligen. Okay. Men Micke hade ju hoppat emellan liksom. Okay. Så det var också så här konstigt att de två ska ligga i samma rum när han då, att de har velat mörda honom liksom. Alltså jättemärkligt.
Ja, jobbig situation. Jag kan knappt föreställa mig hur det skulle vara att gå upp och se personen som jag älskar och jag lever med och har ett liv med. Ligger med en massa slangar. Och man...
Nej, men alltså det, är så, alltså det går inte att förklara. För att alltså någon man lever med, som du säger, alltså någon man älskar och en sambo och någon man lever med. Alltså man känner varandra så djupt. Alltså både psykiskt och fysiskt. Alltså... Det är en helt annan sak än om jag typ så här, jag har förlorat massa vänner och farmor, farfar, mormor, morfar och alla de där. Men det är inte någon man träffar varje dag, som man somnar med varje dag, vaknar med varje dag. Alltså man känner varandra på ett annat sätt när man lever ihop. Så det blir...
Det blir väldigt intensivt, kan jag tänka mig. Men jag måste också fråga så här, för det var, jag antar att du var på sjukhuset runt 2 dagar då?
Med honom. Ja, tre.
Och hur gick dina tankar runt det där? Fick du något sådär, alltså, vad som har hänt? Varför? Ja. Hur? Vad kunde jag ha gjort? Fick du några sådana där grejer?
Ja, mycket sånt. Men alltså, mest så kommer jag bara ihåg, alltså jag hade så mycket hopp. Alltså jag vägrade liksom att inse att han skulle gå bort. Men det var ju såklart... Med mycket vilka var det, varför. Och det kom ju så mycket spekulationer. Och ja, men då Mickes kompisar som ringde. Och alla hade svar på varför. Och alla hade svar på vem. Och, så till slut, det blev bara en jäkla soppa. Man visste inte vad man skulle tro. Men det vi kom fram till och det som fortfarande stämmer. Alltså det är ju att... Det var inte mycket man var ute efter, men han umgicks med fel personer. Han var där med fel person, alltså faktiskt. Och han ville skydda den här personen och då hoppa emellan.
Mm, det låter... Jag vet inte vad jag ska säga om det. Det är jättebeklagligt. Verkligen.
Ja, det är fruktansvärt.
Dödsbeskedet kom ju sen efter 3 dagar.
Ja.
Var det en läkare som kom fram till dig och pratade personligen, eller var det bara att du hörde?
Ja, så jag var ju där med hela Mickes familj, alltså nästan alla dagar. Man kom och gick lite grann kanske, men alla var där i stort sett hela tiden. Så jag var där tillsammans med Mickes familj och han har 4 syskon, mamma, pappa. Och sen så kom ju då med lite så här mormor, morfar och sådana saker då och då. Så läkaren kom då den 29. Och vad jag minns så hade de ringt dagen innan på morgonen och sagt, ja men typ nu borde alla komma för att det börjar bli värre liksom. Och då åkte alla dit. Då tog de in oss i ett litet rum. Jag minns att jag var där med Mickes mamma och syster bara då. Först de andra hade kanske inte hunnit komma. Och så säger läkaren att vi kommer tyvärr inte kunna rädda Mickes liv. Och då bara brister det för mig. Alltså jag faller typ ihop på golvet. Börjar slå i väggarna. Alltså jag får ingen luft, jag kan inte andas. Och då fattade jag. Jag behövde typ höra de där orden innan jag förstod. Och då, ja men allt svartnade bara. Så en läkare fick ju hjälpa mig med andningen och... Ja.
Mm.
Sen är det typ svart ett tag.
Jag förstår.
Ja.
Ja, shit, vilket besked.
Ja.
som du sa precis tidigare, att hoppet är det sista som överger en. Och jag tror att det hoppet är extremt starkt när det är någon som står en nära. Man vill ju så mycket.
Exakt.
Sen ja, helt plötsligt alltså är det någon som bara kommer och drar hoppet ifrån
precis, en. Precis. Ja, men man fortsätter ju prata med familjen så här. Ja, när han vaknar, även om man sitter i rullstol. Ja, men vi flyttar till Norrland. Det ska bli lugn och ro. Allt kommer bli bra. Alltså vi kommer ta hand om Micke, men även om han inte kan gå eller prata eller sådana saker. Så alltså just att han inte skulle överleva, det vill ju ingen förstå, eller det vill ju inte någon av oss förstå liksom.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja, fan vad jobbigt alltså. Jag beklagar. Ja, verkligen,
det är hemskt. Ja.
Men hur går du vidare efter det här? För nu är du ändå på sjukhuset. Du får det här hemska beskedet. Mm. Verkligheten kommer i kapp. Mm. Att det finns inget mycket efter det här. Så, nu finns det säkert någonting då. Upp eller ner eller vad det nu är. Liksom, runt om oss. Det var jag hoppas i alla fall. Att det finns någonting mer. Men hur går du vidare? Alltså, vad är det som händer i ditt liv kan jag fråga?
Ja, det som händer då direkt efter, det är ju bara, alltså det är ju bara totalt mörker. Och alltså, jag kommer ihåg, jag kunde typ, när jag åkte i taxin hem från sjukhuset efter att vi då hade suttit där och stängt av respiratorn, hela hans familj. Jag hade Mickes lilla syster i knät, kommer jag ihåg. Hon var 13. Då, alltså så liten, mitt lilla hjärta. Ja, men efter hela den grejen och vi har stängt av respiratorn och sagt hej då. Och så sätter jag min taxi och ska åka hem då. Och jag kommer ihåg att jag bara tänkte så här, alltså hur kan folk gå och se glada ut? Alltså hur kan livet bara fortsätta för folk? Och de vet inte vad vi just har varit med om. Alltså det här är tragedi, alltså ett trauma, och livet bara fortsätter. Och det kommer man in i ganska så fort, alltså för att livet stannar inte upp bara för att något sånt här händer. Man är tvungen att ta tag i så mycket grejer ändå. Alltså det var så här, vi skulle packa ihop lägenheten jag och Micke bodde i. Man får bara fortsätta som vanligt och vara stark typ, men det går inte för länge heller. Ja, man försöker. Det finns ju inget så här anhörig stöd.
Är de erbjuder ingen hjälp?
Nej, alltså de erbjöd en kurator där på plats då. Okay. Men det finns ju liksom inte något sånt här för just de anhöriga till folk som har blivit våldsdödade. Alltså det är en helt annan grej, tycker jag, än någon som har dött typ av ålder eller verkligen, något liknande, eller sjukdom eller så. Så något sånt stöd finns inte. Det får man ju då söka hjälp själv, alltså via kurator eller psykolog eller sådana saker. Och det gjorde jag ju på vårdcentralen. Men då fick man ju bara massa benzodiazepiner. Och jag blev ju tvärberoende.
Ja, vad jobbigt.
Ja, så det var ju nästa grej.
Ja, om vi backar, vi ska komma in på det också, för det är ju intressant på ett skevt sätt. Men du kommer hem från sjukhuset och känner att du behöver ta tag i alla saker, packa lägenheten och allt sånt där. Det var en begravning att planera. Hur snabbt började du söka hjälp? Var det ungefär när samma veva, typ bara några dagar efteråt, du känner att jag behöver någon att prata med?
Ja, typ. Ja. Alltså det var det, för att det, alltså man kunde inte sova, kunde inte äta. Alltså jag kunde inte göra någonting. Jag var ju typ så här apatisk liksom. Det enda jag kunde göra, konstigt nog, det var typ att umgås, eller jag umgicks med, ja, med Mickes syster då, som var i samma ålder som mig, och dricka alkohol. Mm. Det var typ det enda jag ville eller kunde göra.
Du ville stänga av det?
Ja, stänga av. Och då, ja.
Ja, och sen så skrev läkaren ut de där tabletterna.
Mm. Och så kombinerade de två, alkohol och benzodiazepiner. Så det gick ju bara, alltså fort som fan, rätt ut för.
Mm. Ja, jag kan tänka mig. Ja. Jag har själv varit där.
Ja.
Så att jag vet mycket väl vad
och
jag
pratar om. Och just den kombinationen också.
Är livsfarlig.
Den är livsfarlig, faktiskt.
Den är verkligen. Ska, men alltså, i alla fall, skrev de ut de här tabletterna för sömn eller typ...
Ja, alltså det, ja, först ja, för sömn, då var det ju det här Stilnoct och Imovan. Och sen så behövde jag ju även något jag kunde ta på dagen. Ja. Och då blev det Stesolid och vad heter det? Iktrovil.
Ja, Iktrovil.
Så jag fick ju alltså värsta alltså kompotten av allting. Ja, och det var typ det de erbjöd, konstigt nog. Alltså det var verkligen det. Det var så här, men gud, du har verkligen varit med om ett jättetrauma. Här får du så att du kan sova och leva.
Men du fick inte prata med någon?
Nej, nej, nej. Nej.
Nu höll jag nästan på att börja skratta. Jag
tycker bara... Nej, men alltså det är så sjukt.
Ja, det är verkligen så jävla sjukt. Jag hoppas de har kommit längre idag. Så jag hoppas det, men det vet jag inte.
Tveksamt. Det är typ som så här, när det blir lite för svårt för dem, då är det lättast att bara skriva ut medicin. Mm. För det här visste inte de hur de skulle hantera. Så här, vad var jag? 20-årig tjej som var typ helt trasig för att hennes pojkvän har blivit skjuten. De bara, nej, alltså det här går inte. Det här kan inte vi prata om.
Hur lång tid tog det innan begravningen skedde rum, ser man så? Ägde rum?
Ja, det var väl typ en månad var det.
Den här månaden måste ha varit väldigt intensiv.
Ja, alltså jag minns den knappt. Alltså. Ja, jag
förstår det. Speciellt med de där medicinerna.
Ja, och det var, ja, men det var i början, så då var jag ändå ganska så här lugn. Alltså jag fattade inte så mycket då. Men sen ju mer tiden gick och jag började ta mer piller och dricka ännu mer, då gick det ut för. Men den här månaden, ja, det var planera begravning, packa lägenhet... Vad fan var det mer? Det skulle vara rättegång, det var förhör, det var massa så här, ja, men prata, det var minnesstunder som Mickes kompisar fixade. Ja, men du vet, och man ville ju vara med på allt. Man fick inte missa en sekund eller en grej liksom. Egentligen nu i efterhand så önskar jag att jag bara hade tagit det lite mer lugnt och försökt landa i det och inte bara sprungit fram.
Undrar om det är så för att man känner att är det så att man inte är där så
missar man.
Så, eller så sviker man typ.
Ja, typ.
Men du nämnde det här med polisen. Så här, fortsatte de hålla förhör med dig?
Ja, det gjorde de. De höll flera förhör. De kom även till sjukhuset.
Jag tror att du var så intressant i det här. För du är en flickvän som inte ens var på plats eller någonting. Var det att de försökte binda hand till något mer eller?
Ja, jag vet inte fan. Alltså det var väl, de tänkte väl såklart att jag kanske har träffat då hans vänner mer än vad Mickes familj hade gjort. Och kanske, fan vet jag, de ville väl att jag skulle prata.
Ja, jag förstår.
Ja.
För det var inte så kul att snacka med dem antar jag.
Nej, det var det faktiskt inte. För att det var inte så att jag kände direkt något stöd från dem eller någon förståelse. Utan det var mer...
De vill ha ut någonting.
Ja, exakt. Ja. Så.
Ja, det blir ju skevt.
Ja, liksom. Det blir riktigt skevt i den situationen. För det var ju ett trauma och en livssorg för mig.
Ja, förstår du, Nelly. Ja. Hur var begravningen? Jag har ju själv begravt min lillasyster. Och det var
du?
Ja, jättehemskt. Usch. Och, men för mig blev det så här...
Får jag fråga vad han dog av?
Nej, det var en infektion. Hon hade också problem med dåliga substanser. Hade hon. Så, men det var en infektion som hon dog av. Nej. Var det så här, för några år sedan. Så, ja, tack så jättemycket. Ja, det var jättehemskt.
Ja, det är det. Ja, alltså, verkligen. Det är sorg. Ja.
Men just det här, begravningen var så intensivt på det sättet att det blev början och slutet av någonting. Mm. Nu är det början på att ja, nu är det precis de här, allt som ska råddas innan begravningen med lägenhet som du sa.
Mm.
Den minnesstunden och gå och prata med prästen. Det var massa saker som skulle göras inför begravningen. Men sen var det över. Såhär. Så det var början på någonting efter allting var klart.
Mm.
Nu känner jag att jag nästan börjar gråta igen.
Ja, jag fattar det. Nej, men ja, det är så hemskt. Ja. Alltså det där sitter kvar alltså för alltid.
Ja.
Det blir liksom aldrig lättare. Känner du också så?
Ja, verkligen. Jag är glad faktiskt att jag... För jag har lite småtårar och jag är glad för idag. För att hon har aldrig varit så närvarande med mig som hon är, som hon är just nu faktiskt. Så att jag kommer aldrig...
Och det där går också i perioder, tycker jag. Jag kan känna alltså, mycket jättenärvarande ibland också. Men sen en period då det är lite lugnare. Men det, alltså just sorgen, den blir aldrig lättare. Man lär sig att leva med den. Så är det verkligen.
Ja, men jag tycker det är något fint i den. Ja. Det är verkligen något fint. Mm. Men hur var det för dig där på begravningen?
Alltså det var en jättefin begravning och jättemycket folk. Han begravdes på Mörka kyrka. Det är ute på landet förbi Södertälje. Mm. Jättefint ställe. Alltså världens finaste kyrka. Jättefin kyrkogård och så här landet och åkrar och sånt runt. Alltså det var en jättefin tillställning, eller vad man säger. Vi spelade hans favoritlåtar. Alla som han älskade var där. Vi fikade efteråt med de närmsta. Och jag kände också då så här, ja men nu äntligen kanske man kan få börja sörja lite i fred. Och liksom, ja, bara ta in allt som har hänt den här månaden. Och försöka... Ja, men landa lite i det. Men så blev det ju inte riktigt för oss. För då började ju det att det skulle vara rättegång och sådana saker. Så för mig i alla fall så kände jag att jag kunde börja sörja på riktigt typ 1,5 år senare. Oj, efter hans död.
Det är lång tid.
Det är lång tid. Det är lång tid.
Rättegång, hur kommer det sig att du började vara med på den?
Men man är ju målsägande. Det måste ju alltid finnas en målsägande i ett fall, tror jag. Alltså jag är inte säker, men så som jag har förstått det så måste det finnas en målsägande.
Ja, men det låter ju kanske logiskt.
Ja, för att det ens ska kunna vara en rättegång.
Ja, för att någon ska kunna bli dömd.
Ja, men precis. Och då blev ju jag målsägande då eftersom att vi var sambos. Och eftersom att Micke var död så kan han ju inte föra sin talan själv. Och inte för att en målsägande behöver föra så mycket talan så. Det gör ju åklagaren. Men
hittade de skyldiga, ska jag säga? Hade de några som...
De hittade dem ganska direkt, alltså någon dag senare tror jag. Okay. De var 4 stycken. En dömdes på livstid. Och de andra 3 till lite kortare straff för typ medhjälp och vapeninnehav och sådana saker.
Var det en lång rättegång?
Det var en jättelång rättegång. Alltså typ 2 veckor tror jag, så här varje dag. Och sen var det väl en paus och sen hovrätt då. Och den var lika lång den. Så det var jätteintensivt. Alltså det var liksom typ 8-5 dag, måndag till fredag. Det kanske var längre till och med, 3 veckor. Jag minns inte exakt, men väldigt, väldigt länge, väldigt mycket tid i rättssalen.
Hur långt efter händelsen började rättegången, den första tingsrätten?
Jag tror den började i november.
Okej, så det är ett halvår
till. November eller december, ja. Mm. Samma år, ja.
Och jag antar att du hade ett jobb?
Ja, det hade jag, men jag var ju sjukskriven, det var jag. Men ja, jag var ju anställd. Heltidsanställd.
Det är inte alltid så lätt att få ihop det där heller.
Nej, det är så sjukt det där också att det måste finnas en målsägande. Och målsägande måste ju vara med i rättssalen. Men Ja. Det...
Men hur var det att... För jag antar att du hade målseende beträde.
Mm,
och jag. Förberedde hon eller han hur det skulle vara?
Ja, det gjorde han. Alltså de förklarade ju innan hur allting skulle gå till.
Men hur var det när du sitter där inne i rättssalen? Mm. Helt plötsligt så öppnas dörren upp och du ser dem live liksom.
Mm.
Det här är personer som du visste troligtvis. Eller alltså, du kände
jag hade
säkert...
så mycket ilska. Jag var bara arg. Alltså hela rättegången och hovrätten. Alltså jag har aldrig haft så mycket ilska i min kropp någonsin. Och jag blev till slut så här, säkert en kombination också av benzodiazepinerna och mycket alkohol. Men jag kom till det här modet att, alltså jag hade ingenting att förlora.
Men hur var de gentemot dig i rättssalen? Sa de någonting? Eller
nej,
de bara satt och
förneka? Ja, alltså de sa faktiskt inte så mycket till mig. De... hade väl kompisar där ibland som skulle supporta dem och det var lite så här, men man kollar på varandra och de sa någon dum kommentar och med lite så här munhugg, men inte några större grejer, det tycker jag inte.
Var du rädd någonting? För det här är en av personer som har skjutit till en person.
Nej, jag var så. Inte ett dugg rädd. Alltså jag var bara så här, kom då. Helt
sjukt.
Ja, det
var en väldigt stor obalans där.
Ja, det var jag. Och jag kände, ja, men som sagt, att jag kände verkligen att jag inte hade något att förlora. Jag ville ju typ dö då. Ja, så det var så här, döden i mig, då har ni nästan gjort min tjänst. Alltså, ja.
Ja, de tog mycket från dig, de där gärningsmännen.
Ja, det gjorde de. Ja. Alltså typ allt. Ja.
Ja, ja, jobbigt alltså.
Ja.
Alltså som jag sa tidigare, jag kan inte ens föreställa mig hur det skulle vara liksom.
Nej.
Verkligen inte. Men... sitter i tingsrätten 2 veckor.
Mm.
Jag antar att de har massa tankar vad de får för straff. Kommer de bli dömda? Mm. Inte. Så här kommer de gå fria. Sen tar det någon vecka innan domen kommer.
Mm.
Jag vet inte om din målseende beträdare ringde och berättade domen för dig. Eller
ja,
fick han papperna.
Exakt. Ja, både och.
Vad fick du för känsla när domen kom?
Alltså det var ju bra. Alltså jag var jättenöjd med att då han fick livstid.
Men det skulle bli en hovrättsdom också.
Mm.
Hur lång tid tog det innan den?
Det var på våren.
Okay.
April kanske, mars. Då hade jag nog blivit ännu mer beroende dock av benzodiazepiner. Och jag var helt flamsig. Alltså jag minns faktiskt inte så mycket av det.
Var det läkarna som fortsatte kasta dem där på dig? Eller hade du
nej,
gå
då
så långt?
Började jag. Alltså dels så fick jag alltså av läkarna. Men sen så köpte jag också det mesta själv.
Var det någon i din närhet som reagerade på ditt intag av de där tabletterna?
Ja, gud ja. Allihopa. Och jag blev så arg på alla för att jag tyckte ju själv att jag var så normal.
Mm.
Och att ja, men typ som att det här får ju jag av läkarna. Ja, så det är inget farligt.
Och men det var världens bästa anledning också. Då hade
ja, exakt.
Din...
exakt. Det skyllde jag ju så mycket på... Nej, men att jag behövde den medicinen. Läkarna tycker att jag behöver den medicinen. Jag kan inte sova utan den medicinen. Jag är fullt normal. Alltså jag tyckte ju inte alls att det var något konstigt. Men alla runt omkring mig tyckte att jag var helt loco och att jag behövde hjälp. Och till slut fick jag ju hjälp, men det var ganska långt senare.
Ah, okay, okay.
Då hade jag hamnat i ganska mycket skulder. Jag var helt trasig, såg för jävligt ut och levde riktigt farligt faktiskt.
Då har du blivit den här människan på riktigt.
Ja,
som du
exakt. Och det tar ett tag tror jag att bli den personen också. Men ja, när man har blivit det, det är svårt att komma ut det också, eller ur det.
Alltså nu kan vi ju bara leka med tanken och fantisera, men om du tror att det hade funnits någon samtalsterapi istället för substansterapi, om du ska kalla det substansbehandling som du fick.
Mm.
Tror du att det hade kunnat se annorlunda ut just det
där? Ja, 100%. Helt ärligt. Alltså man behöver någon att prata med. Och de behöver alltså fixa någonting. Jag vet inte exakt. Men någon samtalsterapi. Och det är viktigt att den personen kan relatera. Eller, ja men förstå i alla fall. För att en vanlig psykolog eller, vad heter det? kurator eller terapeut på vårdcentralen kan inte förstå faktiskt en sån här sak. Så det behövs något speciellt, tror jag. Någon speciell mottagning eller någonting med folk som faktiskt kan relatera på riktigt.
Mm. Ja, jag hör dig. Jag håller med dig till 110%. All respekt och kärlek till de som jobbar på vårdcentralen och sådär.
Men, ja, verkligen. Och de är säkert jättebra. Ja. Alltså i många tillfällen. Det säger jag ingenting om. Men det här är ett så speciellt, eller det är så speciellt hela grejen. Och just det här med rättegång efter och hovrätt. Och det är gärningsmän som är fan skyldiga till mord liksom. Det är speciellt. Ja. Det behövs andra personer att prata med faktiskt.
Ja, jag håller med dig verkligen. Men om vi hoppar tillbaka till hovrätten och slutet av hovrätten, den är klar, domen kommer och de bara fastställer samma dom eller?
Ja.
Och där och då ska man säga, då är det slutet av hela den här processen.
Mm.
Och men du är kvar i ditt ja, pillerberoende.
Mm. Mm.
Hur går det vidare där?
Fortsätter knarka. Fortsätter dricka mycket alkohol. Var ute hela tiden. Sen kommer det väl till någon, inte en gräns för mig, men för min mamma och mina syskon. Att de typ sätter ett ultimatum. Och för mina vänner också. De ringer ju till min familj flera gånger och säger liksom, det här går inte längre, det här kommer sluta illa. De orkar inte med mig. Alltså, bara helt jätteflamsig var jag. Så de ringer ju runt och kollar, vart kan man få hjälp? Min dotter behöver hjälp. De har kontakt med KRIS. Men sen slutar det ändå med att de tar med mig till Maria beroendemottagning. Och där får jag träffa världens bästa sjuksyster som heter Sofia.
Mm.
Alltså jag älskar henne än idag. Jag är evigt tacksam för henne. Och hon hjälper mig att bli av med mitt beroende. Det tar lång tid. Men det börjar med någon så här avgiftningsgrej. Sen nedtrappning. Och träffa henne. Och där får jag ju ha såna här samtal som man egentligen skulle behövt från början. Och hon är inte utbildad liksom psykolog eller kurator eller terapeut eller något sånt där. Hon är en sjuksyrra. Men hon är rätt person på rätt plats verkligen. Och där får jag ju då ha de här samtalen och prata om allting med Micke, om allting som har varit, om allt jag har varit med om. Och ja, hon är min hjälp och min räddare i nöden. Faktiskt.
Ja, vad skönt.
Ja,
jag vet också att det tar lång tid att trappa ur de här jävla skitarbetena.
Ja, det gör det. Och det, någon gång tog man ju återfall och så får man börja om och trappa ner igen. Och, men med henne så gick det faktiskt. Och, ja, jag var där 3 gånger i veckan, tror jag, på Maria. Så det blir väldigt intensiv kontakt också, men det tror jag är jättenyttigt.
Mm. Ja, det är tråkigt. Alltså, det finns ju jättemycket som skulle kunna göras annorlunda och göras bättre framförallt i rättssystemet.
Ja, liksom. Och alla liksom politiker som pratar om det här, det känns ju som att det är det enda de pratar om nu. Men det har de ju gjort så länge, känns det som. Och ändå blir det ju aldrig någon skillnad. Alla anhöriga får ju söka den här hjälpen själva efteråt. Jag har pratat lite med folk som är liksom insatta i det här med våldsdödade. Och än idag finns det ju ingenting, alltså ingen på sjukhus som hjälper liksom de här anhöriga till våldsdödade. Och tänk hur vanligt det är idag med våldsdödade. Det är ju liksom, man hör ju varje dag om skjutningar, alltså bara i Stockholm. Och ändå har de inte då gjort någonting på sjukhusen, typ så här att det finns något speciellt stöd för dem.
Nej, det är jättekonstigt. Och jag tror också att den chocken personen i fråga som du var i, så här, man behöver ju nå dem, alltså verkligen nå dem. Ja. Inte bara komma, du kan komma och prata här om det. För att det är, man är nog inte hörbar. Liksom.
Nej, man förstår inte. Och sen, Alltså det borde finnas någon som typ kan hjälpa en med flera delar när man har varit med om ett sånt här trauma. Alltså typ här kan du söka hjälp. Det här behöver du veta om rättegång och vad du har rätt till för ersättning. Eller om du nu ska få skadestånd, då ska du söka hos brottsofferfonden sen. Någon som kan hjälpa en med alla de här delarna. Men det finns ju liksom inte idag.
Nej. Nej, det är ju jätteskumt. Eller det kanske finns något litet som man inte vet om i sådana
fall. Ja, alltså det finns ju en organisation som heter RAV. RAV.
Jag tror jag känner igen namnet när du säger
Riksorganisationen för anhöriga till våldsstödade. Men det är också dit får man ju söka sig själv också. Typ googla fram att de finns. Alltså de är inte så stora.
Alltså jag kan säga att jag har gjort en del avsnitt nu. Ja. Så det är ganska många intervjuer jag har haft. Och, så det är inte bara i det här tyvärr som hjälpen uteblir. Så här, det är många personer som jag intervjuat som säger nu efter att jag tror det kom någon och lämnat ett visitkort från brottsofferjouren eller någonting. Ni kan höra av er till dem om ni vill liksom. Men jag tror man verkligen måste förstå att en person som blivit utsatt för någonting, oavsett vad det är, kanske inte agerar rationellt eller normalt.
Exakt.
Så det behövs göras en förändring liksom.
Precis. Och alltså från start att de säger så här, du ska kontakta det här, inte om du vill, utan jag tror att man ska vara tydlig och nästan lite hård med att du borde verkligen höra av dig hit. Det är viktigt typ, och så får man hjälp den vägen.
Men när du sitter idag och slår på Facebook eller TV eller radio eller vad nu, så som du berättar, man hör hela tiden om folk som blir dödade. Hur reagerar du på det idag?
Alltså det är ju så vanligt idag, men jag alltså fortfarande får så jäkla ont i hjärtat av de anhöriga till de här då som blir dödade eller mördade. Och det är knivhugg och det är pistoler och det är slagna till döds och jag vet inte vad. Alltså det är så jäkla mycket och det är ju hela tiden varje dag. Och jag bara känner varje gång så här, inte stackars den personen som dog, för att den är förhoppningsvis på en bättre plats. Men stackars de här mammorna, stackars papporna, syskon, släkt, ja men flickvänner, vänner och allt vad det är. Det är bara dem, det är synd om. Och deras liv, alltså den sekunden den här personen dör, och särskilt av att ha blivit våldsutsatt, de här anhöriga, deras för liv förändras för evigt.
Hur går ditt liv vidare efter du har varit hos Sofia på världens bästa Sofia, och du får efter något återfall och sånt lite rätsida på det här substansberoendet. Hur spinner du vidare i livet?
Då börjar jag ju jobba igen, och jag jobbade ju då som kassachef på Röda Korset, mötesplatskupan här borta.
Okej.
Ja. Så jag började jobba igen, flyttade hem till mamma igen. Det var ju inte heller så kul. Nej. Från att ha bott, och det var första gången jag bodde själv med min pojkvän. Vi hade lägenhet då i Rågsved, sen så flyttade jag hem till mamma igen. Men livet rullade vidare, hängde med vänner.
Men du börjar få lite hopp igen. Så här, det börjar kännas.
Men typ. Alltså, det rullar ju på. Alltså, livet stannar ju inte, som jag sa i början. Alltså, man tror typ så här, nej men nu, livet kan inte gå vidare. Men det gör ju det. Så man glömmer ju aldrig, men man lär sig att leva med det. Ja. Som sagt.
Alltså, hela det här förloppet, har du haft mycket så här skam och skuld kring allt?
Alltså faktiskt inte så mycket med alltså Micke, alltså när han levde. Nej, det har jag faktiskt inte, om jag ska vara ärlig. Jag kunde inte ha gjort så mycket annorlunda. Alltså, jag kunde ju aldrig tro att det här skulle hända. Alltså det var det sista jag visste. Micke kanske inte var världens änglabarn, det var han inte, det vet jag. Men aldrig att jag kunde tänka mig att något sånt här skulle hända. Alltså för en sån person var han inte. Så jag har ingen Jag hade förut skuld och skam. Typ varför lät jag han gå hemifrån den dagen? Varför stoppade jag honom inte där och då? Att jag inte förstod mer kanske vad han höll på med. Och med sådana saker.
Ja,
men idag nej. Alltså, för jag fattade verkligen inte.
Jag förstår. En annan fråga som jag brukar ha med här, det är om det är en annan person som är ungefär i samma situation så här, och det precis har hänt, vad skulle du vilja säga till den personen?
Att livet kommer bli bra igen och det går vidare. Livet går vidare. Det känns jättetufft i början, men det blir ju lite lättare. Men du kommer alltid att komma ihåg och minnas och sakna. Och alla hjärtan läker, och när de gör det så blir de större.
Mm. Ja, fint sagt. Mm. Ja, verkligen fint sagt. Mm. Kanske en bra avslutning till och med.
Mm, kanske.
Ja. Nelly, jag vill tacka dig med hela mitt hjärta att du kom hit.
Ja, tack själv.
För en
själv.
Extremt ärlig och öppen berättelse.
Ja.
Och jag önskar dig och din familj all lycka.
Ja, detsamma.
Tackar, tackar.
Tack för idag, tänkte jag säga. Historien som berättas har satt sina spår. Finns ingen skam att känna, men den känns ändå. Känn dig aldrig ensam med minnen du bär på. Det är inte din skuld att bära. Jag hoppas du förstår, för skulden ligger hos den som begår. Den som begår, just den som begår.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.